Skolan, gå iväg, de som inte redan har gått. Våra barn har ett eget möte där ute tillsammans med Eva idag. Innan vi läser Guds ord så ska jag påpeka bara att ute vid utgången som ligger nu, ni som har registrerat en e-postadress på församlingens hemsida, ni får ett utskick en gång i veckan och det brukar innehålla, det är ett litet veckobrev och det brukar stå någonting ur Guds ord, viktiga bönämnen, pålysningar. Jag har börjat med en annan sak, en bibelläsningsplan. För dig som vill ta igenom hela Bibeln på ett år så finns det en sån också. Och sen brukar det vara lite tips om vad man kan lyssna på om man är ute och åker bil eller någonting, predikningar och annat som finns på nätet. Nu påpekar min hustru det att alla har inte dator. Och därför har jag skrivit ut några stycken och kommer göra så i fortsättningen och lägga dem här ute. Så att när du är här på onsdagen eller söndagen eller när du är här så kan du ta det senaste veckobrevet med dig i pappersformat. Ta gärna det. Och jag vill utmana dig när det gäller bibelläsningsplanen. Det är fantastiskt att få nåden och ta sig igenom hela Bibeln på ett år. Det händer något med dig när du läser. Jag hade sett att tillbringa mycket tid i bilen om du inte kan läsa. Lyssna på den då. Det finns, hela Bibeln finns inspelad. Och jag kan hjälpa dig att hitta rätt verktyg för att lyssna ifall du inte vet vart du ska leta. Så det är ett tips. Nu slår vi upp Markus evangeliet kapitel 1. Markus 1. Markus kapitel 1. Och vi ska strax läsa från vers 16. Tror jag att det är. Nej, det är från vers 14. Men jag ska inleda med att säga så här. Att vi hade en församlingshelg för ett par veckor sedan. Och då sysslade vi med det bibliska evangeliet. Vad betyder det att Jesus dog för våra synder och uppstod på tredje dagen? Vi har sjungit om det här. Fantastiska gamla sånger. Vad betyder det för oss när vi tror på det? Det har vi sysslat med. Och det kommer vi att fortsätta och syssla med. En sak som jag inte sa, men som står i det materialet som jag delar ut. Det är att människor idag, eller har under alla tider ibland kommit med invändningar mot det här gamla evangeliet. Och en sak man har sagt är det här ungefär. Det urgamla evangeliet räcker inte för att svara på de frågor som nutidsmänniskan har. Alltså måste vi göra om det, paketera det annorlunda, ta bort vissa saker så att det passar människor idag. Och så har man alltid sagt. Det är egentligen ingenting som är unikt för vår tid. Varje generation tror att den generationen är unik. Men så är det inte. Alla människor är likadana och har varit under alla tider. Något annat måste till, tänker man. Men ur biblisk synvinkel så vilar ett sånt påstående på ett stort missförstånd. Nämligen att det är du och jag som bestämmer vilka frågor som är viktiga. Det är inte vi som gör det. Det är Gud som bestämmer vilka frågor som är viktiga att ställa. Och vilka svaren också är. Har ni sett Jeopardy på tv? Då säger programledaren sådär att ni ställer frågorna, jag är svaren eller någonting sånt här. I Bibeln är Gud som både ställer de rätta frågorna och ger svaren. Det bibliska evangeliet säger detta. Och vet du att den allra första frågan i hela Bibeln är också den viktigaste. Har du läst första Mosebok kapitel 3 så vet du vad den allra första frågan i hela världshistorien är. Någon kan gissa? Började bibelläsningsplanen kommer du stöta på den då. Var är du någonstans? Sa Gud till Adam och Eva. Det var den första frågan som ställdes. Var är du någonstans? Ni vet, de hade ätit av äpplet. De blev förskräckta. De kände sig nakna. De gick och gömde sig. så står det så fantastiskt: Herren Gud kommer vandra genom lustgården på kvällen. Och så står det: Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du någonstans? Det är den viktigaste frågan. Var är du? Och läser vi Bibeln förstår vi att svaret på frågan, det kräver det urgamla evangeliet. Att någon går in och tar straffet för din och min synd. För det Adam och Eva gjorde kastade hela universum in i stor katastrof. Och du och jag har gått på samma väg, men pris för Gud. Vi har en frälsare. Våra synder blev naglade på korset som vi sjöng i sången här. För att vi skulle få kunna svara på frågan var vi är någonstans, så krävdes att Jesus skulle dö. Vad har det här med det vi ska läsa att göra? Jo, därför att när vi nu kommer till Markus evangeliet och i början av det så träder Jesus fram och predikar. Bland det första han säger är något som påminner väldigt mycket om vad Gud sa i lustgården till Adam och Eva. Och nu ska vi läsa den texten. Från 14 versen, kapitel 1. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Och då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes där de satt i båten och gjorde ordning sina nät. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. Amen. Far i himlen, vi ber om din välsignelse över skriftens ord vi har läst. Herre, öppna våra ögon, våra öron och våra hjärtan. Och jag ber att den helige ande ska överbevisa oss om vad du vill säga till oss idag. Amen. Var är du, sa Gud i lustgården. Och här kommer Jesus och säger någonting annat. Följ mig. Och det finns en väldigt tydlig koppling mellan de här korta och kärnfulla uttalandena. Men jag kommer till det alldeles strax. Jag vill börja från början. När Jesus trädde fram så står det: han predikade Guds evangelium om riket. Och han säger: tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro på evangelium. Det här var det första Jesus sa. Det allra första han säger när han träder fram där, han börjar tala om Guds rike, han säger: det är dags att omvända sig, någonting har hänt, nu blir det annorlunda framöver. Det ni har väntat på, det är nu på gång, därför att jag har kommit in i världen. Här sker en vändpunkt i hela mänsklighetens historia. Det som gjorde att Adam och Eva gömde sig, nu ska Gud ta itu med det en gång för alla. Tiden är nu inne. Det är vad Jesus säger. Tiden är fullbordad. Guds rike är nu här. Synden som slog sönder världen ska nu rullas tillbaka. Och Gud tänker etablera ett nytt rike i världen. Ett annorlunda rike som inte är av den här världen. Och detta blir förutsagt av alla profeterna. Och nu träder Jesus fram och säger detta. Och då säger han hur vi ska reagera. Omvänd er. Tro på evangeliet. Omvändelsen handlar om att du och jag omprövar våra liv i ljuset av vad Jesus säger. Egentligen betyder själva grundtextordet att ändra uppfattning. Att vända om fysiskt 180 grader. Att från att ha varit på väg åt det där hållet, nu vänder jag så går jag åt det där hållet istället. Som när jag häromdagen hade behövt omvända mig. För jag missade bussen, var inne i stan. Började gå mot Bergshammar. Kommer till en bussplats. Bussen kör förbi mig. Det regnar. Det var alltså det var en dålig idé att fortsätta gå mot Svalsta då. Men det gjorde jag. Jag skulle egentligen ha omvänt mig och gått åt andra hållet. Det hade varit bättre. Och så tagit en buss och åkt därifrån. Nu fick min fru komma och hämta mig istället. Jag behövde en frälsare. Alltså. Det är en väldigt bra beskrivning. När vi är på väg åt fel håll, vi ställer till det för oss, då säger Jesus: nu händer något. Omvänd det. Tänk annorlunda. Ompröva allt i ljuset av vad jag säger. Det var det första Jesus sa. När vi presenterar evangeliet för människor ska vi inte säga så här: Gud älskar en underbar plan för ditt liv. Det är sant. Men det var inte det första Jesus sa. Han sa: omvänd er. Jag ska lida och dö på ett kors för mänsklighetens skull. Det är evangeliets kärna. Och därför att Gud älskar oss och har en underbar plan för vårt liv ska vi omvända oss. Men det stora som händer när Jesus börjar predika det här, det är att han kallar efterföljare. Och det här är min huvudpunkt. Och det grep mig under veckan. Orden: följ mig. Jesus kommer till dig och mig. Och han har gjort det under hela historien till enskilda människor och sagt: följ mig. Kom till mig betyder ordet egentligen. Kom hit fram till mig. Sitt inte i buskarna och göm dig där nu som Adam och Eva gjorde. Var är du någonstans? Nu är det dags att komma ut ur den där busken. Sluta gömma sig och komma till mig. Och följa mig. Gå med mig dit jag går. Se vad jag gör och gör likadant. Låt dig formas efter hur jag visar att vägen ska se ut. Följ mig. För den här frågan i Edens lustgård har bytts ut mot en uppmaning: kom till mig, stanna med mig, lev med mig. Det som hindrar att Adam och Eva skulle kunna vara med Gud, det ska jag ta bort nu. Du ska kunna ha full gemenskap med Gud i himlen. Och det som var så unikt med Jesus, det var när han gick omkring och kallade människor. Jesus betraktades på den här tiden som en judisk rabbin. Det finns rabbiner fortfarande. Alltså judiska lärare, människor som var kunniga i skriften, som gick runt, samlade lärjungar omkring sig, undervisade och gjorde olika saker. Och Jesus betraktades som en sån. Ofta så tilltalar människor honom: rabbi, sa de. Jesus tyckte egentligen inte om rabbinsystemet. Det kan man se på ett ställe. Ni ska inte låta någon kalla er rabbi, sa han. Men av någon anledning valde han att gå den vägen själv. Och egentligen, vem annan än han har rätt att bli kallad mästare? För det är vad rabbi betyder. Ingen människa har rätt att bli kallad det, men bara Jesus. Men han var unik. För på Nya Testamentets tid var det så här. Det fanns flera olika rabbiner att välja på. Och den man tyckte bäst om, den gick man till och så följde man honom och lyssnade på honom. Det kanske är likadant som du och jag gör ibland när vi funderar över vilken predikant i Sverige eller USA är egentligen bäst. Och så letar vi efter predikningar och så blir vi lite grann på samma sätt. Vi går till den vi tycker är tilltalar oss bäst, predikar på bäst sätt eller tilltalar oss på något sätt. Precis som människorna gjorde här. Men Jesus, han gjorde annorlunda. Han samlade själv ihop sina lärjungar. Det gjorde ingen annan rabbin. Han gick och letade upp människor och så sa han: du ska följa mig. För så gör Gud. Han sitter inte och väntar på att människor ska hitta honom bara. Han går och letar efter individer. Han letar efter det bortsprungna fåret. Fadern i Lukas 15 står och spanar ut. Kommer inte sonen snart? Var är han? Var är du någonstans? Kom och följ mig. Och han säger det på stället: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Att vi sitter här idag, alltså våran tid är så fixerad vid olika val vi ska göra. Och det finns så mycket att välja. Man ska välja utbildning, man ska välja vem man är, man ska välja hur man ska klä sig, hur man ska se ut. Och allt ska man välja. Och det där sipprar också in på trons område. Vi tror att vi kan välja hur det ska vara. Men Jesus vänder på det och säger, det är inte ni som har valt. Jag har valt er. Jag har kallat er. Jag har kallat er vid namn. Och när ni lägger ert liv i mina händer så är det ett viljebeslut från er sida. Absolut. Men det fungerar bara därför att jag har utvalt er. Jag har öppnat dörren för er. Och när ni går in i den och tar emot mig, då är det för att jag har utvalt er. Ni har inte utvalt mig. Det är inte ni som har kontrollen. Det är jag som har den. Jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er. Att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Sån frukt som består för att fadern ska ge er vad ni än ber om i mitt namn. Så när Jesus, när du och jag följer Jesus, då beror det på att han har kallat oss. Han kommer och säger, följ mig. Gå med mig. Lev med mig. Lär av mig. Jag ska göra någonting med dig, säger Jesus. Och jag tycker det är så fascinerande. För när Jesus kommer med den här kallelsen. Vi läser vad det står. När han gick längs Galileiska sjön. Någon som har varit nere i Israel. Ett par stycken. Ja, det är några stycken här. Har ni varit i Genesarets sjö? Fantastisk upplevelse. Denna stora sjö med lite berg runt omkring. Små fiskeläger som ligger runt. Det är till och med vackra än Oxelösund och Femöre här borta. Otroligt. Får du möjlighet att åka dit och se det här själv så är det en oerhörd upplevelse. När solen liksom lyser över det. Fiskarna, man kan se det framför sig. De kommer in med båtarna och så bär de upp. Där kommer Jesus. När de är upptagna med det mest naturliga som de alltid gör. Då kommer han och säger följ mig. Ibland har vi en alldeles för romantisk bild av hur det är att bli frälst. Vi tror att då kom det en stormvind från himlen. Det gör det ibland, absolut. Och så kom det ett antal hästar springande. Och i en vagn bakom så stod Jesus. Och så säger han något till mig. Och då blev jag frälst och följde honom. Väldigt ofta är det mycket, mycket enklare än så. Han kommer mitt i vardagen. När du sitter i skolan. När du kör fast på något mattetal. När du sitter på ditt arbete och gör någonting mitt. När du sitter i bilen och kör mellan A och B. Så kommer Gud, säger han, följ mig. Mose blev kallad när han var ute i öknen och vallade sin svärfars får. Har ni tänkt på det? Det måste vara väldigt jobbigt. I 40 år arbetade han åt sin svärfar. Det var nog den värsta prövningen av allt som Mose gick igenom. Han ägde inte någonting själv. Då kommer Gud. Jag har ett uppdrag för dig, Mose. När David vallade fåren. Helt plötsligt dyker profeten Samuel upp och säger. Du ska bli kung. Oj. När Petrus blir hungrig vid ett tillfälle. Och ber om att få något att äta. Då får han se en syn. Och så säger Gud. Gå till Cornelius hus och predika. Apostlagärningarna 10. När Jesus kommer att kalla dig och mig. När vi ska bli frälsta. Vi ska få uppgifter. Han kommer ofta när allting är precis som det alltid har varit. Mitt i vardagen. När du står och hänger tvätt. När du stryker. När du lagar mat. När du sitter på kontoret på fokusskolan och undrar hur budgeten ska gå ihop. Då kommer Gud så säger han så här. Jag vill att du följer mig. Mitt i vardagen. Här kommer Jesus gående längs sjön. Och det stora är att det står här att när han gick där. Då fick han se. Då fick han syn. På Simon och hans bror Andreas som stod där och kastade ut nät i sjön. För de var fiskare. Jesus ser dig i mig. När han kommer gående vår vardag så stannar han upp. Det finns en fantastisk sång som min fru sjunger ibland som är så här. Då kom Jesus förbi. Han stannade och sa, jag ger dig mitt liv.
Han kommer förbi dig i din vardag. Han säger: följ mig. Jag har ett uppdrag åt dig. Och jag ska göra saker med dig som du inte hade kunnat föreställa dig överhuvudtaget. Och det har inte med dig att göra. Jag står för resurserna. Jag har all makt i himlen och på jorden. Men följ mig. Följ mig, säger han. Och det är så otroligt vad Jesus säger här när han kommer och kallar dig och mig. När han kallar lärjungarna här. Han vrider bort fokus från oss. Även om det är oss han kallar, så pratar han om vad han själv ska göra. Se ni här. Vers 17. Börja med att säga: Jesus sa till dem: följ mig. Han säger inte: om du vill kan jag följa med dig. Nej, du ska följa mig. Nu är det jag som är i centrum. Och så säger han: så ska jag göra. Ser ni det? Kristendomen är en religion som vrider bort fokus från dig och mig och placerar dem på en enda person, nämligen Jesus Kristus. Allting i världen idag handlar om dig. Hur du ska kunna bygga ditt universum och vara Gud i ditt eget universum. Hur alla andra runt omkring ska kunna göra ditt liv så bra som möjligt. Men Jesus vänder på det och säger: nu är det annorlunda. Det är jag som är det viktigaste. Jag älskar dig. Jag har köpt dig med mitt blod. Men allting handlar om mig. Jag är alfa och omega. Början och slutet. Förutom mig finns ingen. Vem vill jämföra med mig? Kom och följ mig. Och Jesus Kristus kallar människor att formas till något annat än vad de är från början. På grund av Jesus och för honom. Allt handlar om Jesus. Och då säger han: jag ska göra er till människofiskare. Oj. Här har de varit ute och fiskat. Och så kommer de in med sina nät där. Kommer det någon och säger: nu ska ni fortsätta fiska, men i ett annat sammanhang. Vilken bild han använder. Det måste ha klickat till i dem. Vad menar han egentligen? Att följa Jesus är att formas till likhet med honom. Allt Jesus gjorde och lärde hade med hans uppdrag i Guds rike att göra. Han predikade evangelium för att rädda människor från att gå förlorade. Och när Jesus sa att han kallade människor fiskare, då tror jag att han menade dels att vi ska ställa våra naturliga förmågor till hans tjänst. Absolut. Gud har gett oss saker som vi kan använda som är bra. Han säger till en fiskare: nu ska du fiska människor. Han kanske säger till en lärare: nu ska du lära ut Guds ord istället. Han kanske säger till en elektriker: nu ska du hjälpa människor att få kontakt med den himmelska elcentralen. Jag vet inte vilken bild du ska använda. En bilmekaniker: nu ska du få vara med att i min kraft laga trasiga människor. Jag har ett uppdrag. Men det är jag som ska göra er till människofiskare. Vi sysslade mycket med evangeliet för 2 veckor sedan. Det är oerhört viktigt att vi vet vad Bibeln säger. Men vi ska också veta en sak. Att när lärjungarna hade sett Jesus uppstånden, de hade umgått med honom i 40 dagar. Och han får upp till himlen. Så säger Jesus någonting som är väldigt viktigt. Stanna nu i Jerusalem. Vänta på vad fadern har utlovat. Vad pratar han om? Jo, det är nämligen så här. Den här läran som Jesus har kommit med, som ska predikas till alla människor. Den måste följas av ett andligt liv. Gud behöver göra någonting med dig och mig. Fylla oss med sin helige ande. Han kallar det att bli beklädd med kraft från höjden. Och det är Jesus som gör detta. Vid något tillfälle på ett bönemöte var det en jättegammal farbror som sa så här i Alingsås: ja, sa han, om man vill ha mer av Gud och den helige ande, då ska man be Jesus att han döper oss i sin heliga ande. För så gjorde vi alltid förr.
Och jag reagerade på det där. Jag tänkte, vi ska väl inte göra det för att vi gjorde så förr. Vi ska väl göra så därför att det står i Guds ord. Det är ju Jesus som ger oss av sin kraft. Han ska göra oss till människofiskare. Så när våra amerikanska vänner här, engelsktalande, åker ut på skolorna, vad är det de behöver för att kunna fiska människor? De behöver teorin. Absolut. Men de behöver livet också. Jesus behöver göra något med dig och mig. Förvandla oss från det vi är till något annat. Så att vi kan tjäna honom. Fylla oss med sin helige ande. Och så står det här. När Jesus sa till dem, följ mig ska jag göra er till människofiskare. Ser ni reaktionen? Genast lämnade de båten och följde honom. Och lite längre fram får han se Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes där de satt i båten och gjorde ordning sina nät. Han kallade på dem och de lämnade sin far och han tjänade i båten och följde. När Jesus kallar oss att gensvara, då är det väldigt ofta så att vi får lämna någonting. Vi får lämna någonting bakom oss. När jag var uppe i Umeå 2005. Det var en sån där vardaglig historia som var ganska märklig. Jag står på en busshållplats uppe på ett berg. Marieberg heter området i Umeå. Och jag hade precis kommit halvvägs i min doktorsavhandling som jag höll på med på universitetet. Inom datavetenskap. Det är totalt ointressant, jag går inte in till det. Men det var vad jag höll på med. Det var min födkrok. Och jag trodde det här kommer bli mitt liv. Jag kommer vara kvar i det här sammanhanget. När jag passerar den här busshållplatsen, helt plötsligt upplever att Gud säger, det är inte det här du ska göra. Jag har ett annat uppdrag till dig. Och vad händer? Ja, för mig tog det lite tid. Men jag fick lämna det där. Och det är ofta så, jag kommer ihåg en av mina lärare på bibelskolan i Stockholm, han kom och berättade. Jag skulle bli ingenjör, sa han. Därför att jag hade hört att det fanns otroligt välbetalda jobb i Brasilien. De höll på att bygga någon tunnelbana där nere. Jag skulle ner dit och bygga broar och tunnelbana och tjäna massor med pengar. Han börjar sin utbildning, går ett år. Och det flyter på. Och så kommer Jesus. Och så säger han, ja, jag menar inte att Jesus kom tillbaka, utan Jesus kom till honom på något sätt. Och så säger han, jag har en annan uppgift åt dig. Han lämnade utbildningen. Han lämnade de strålande framtidsplanerna. Han lämnade allt det där som han hade tänkt ut. Sa Herre, sänd mig. Jag är redo. Jag vill gå. Jag är övertygad om att oavsett hur du och jag har det, hur den ser ut, när Jesus kommer och kallar oss och ger oss nya uppgifter, det är alltid någonting du får lämna bakom dig. Det kostar någonting. Det kan vara ett välbetalt jobb. Det kan vara ditt goda rykte. Det kan vara massor av olika saker du får lämna bakom dig. Men det kostar något. Kanske kallar Jesus dig här idag. När du hör mig predika om det här så känner du någonstans en viskning i ditt hjärta. Anden säger, jag har en annan uppgift åt dig. Vad gjorde de? De lämnade genast. Och rent praktiskt kanske det inte blir så för dig. Men gensvara genast, det ska du göra. Så fort du hör Jesus tala till dig. Att han kallar dig och säger, följ mig. Det finns en väg som jag har tänkt ut för ditt liv. För församlingen här. För din familj. Han kanske sänder dig till en helt annan plats i Sverige. Där du ska bli till välsignelse, då ska du gå. Svara ja. För många år sedan, det var innan jag började som evangelist här, så upplevde jag på bibelskolan vid ett tillfälle att jag fick ett ortnamn till mig. Och det var en ort jag aldrig hade varit i. Aldrig hade visat något intresse för. Och den låg på ett sånt där ställe som man tänker att dit vill jag inte. Då pratade jag med en god vän och så sa han så här: tacka ja. Säg ja till Gud. Och jag gjorde det. Då försvann det. Det var jättekonstigt. Så tog det massor av år. Helt plötsligt så öppnas dörrarna. Vi får komma till den platsen. Det är Timrå jag pratar. Vi bodde där i några år. Och fick känna Herren där. Ett par år i församling och på många andra sätt. När Gud kommer och kallar dig, svara då ja. Jesus säger: följ mig. Jag ska leda dig. Det kostar allt, men jag är på din sida därför att jag vill göra dig till människofiskare. Jag har ett uppdrag åt dig. Och jag önskar också att Herren skulle tala till vår församling här. För jag tror att Gud kallar inte bara individer, han kallar också församlingar. Jag minns hur det var när jag var liten. Inne i Philadelphia här. Och jag minns från flera olika ställen när jag var liten. Och jag var på möten, väckelsemöten. Ofta var det ett budskap som, ett profetiskt budskap som bars fram. Som upprepades vid flera tillfällen. Och det jag minns det var det här: följ mig, säger Herren. Följ mig, säger Herren. Och det var till hela församlingen. Gud vill leda sin församling i Jönåker och i Sörmland och Nyköping, hela det här området. Och jag övertygar om, jag vet inte vad Jesus har i beredskap, men jag vet att han kommer till oss nu och han kommer göra det sen. Och han säger: följ mig. Gå med mig. Jag vill gå omkring här bland husen. Jag vill vandra sträckan in mot stan här. Passera människor mitt i vardagen. Och jag vill kalla dem. Och jag vill använda er. Därför att ni ska vara människofiskare. Följ mig, sa Jesus. Låt oss tacka ja och följa honom. Vi ber. Älskade Herre Jesus, tack att du är den som kallar oss att följa dig. Och är så att du just nu viskar i någons hjärta en särskild uppgift, en särskild hälsning, en öppning till ett annat liv, Herre, ge oss mod att tacka ja, att följa dig, att lägga våra liv i dina händer. Tack att du också har en plan och en vilja med den här församlingen. Jesus Kristus, du vill ställa dig framför oss och gå framför oss och visa oss vilken väg vi ska vandra. Hur vi ska fiska människor i det här området. Herre, vi överlåter oss till dig. Detta är en helig stund. Vi får tacka ja för din kallelse. I Jesu namn. Amen. Och du som känner